Experiment är inom vetenskapen en undersökningsmetod som används för att studera en viss variabels påverkan på en annan variabel. Denna metod skiljer sig från andra undersökningsmetoder då undersökaren ofta har en aktiv roll att sätta igång en process för att pröva en hypotes. Fysiska experiment sker idag för det mesta på djur, levande eller döda. Och sociala experiment sker på så människor såväl som djur. I det här avsnittet kommer vi fokusera på fysiska, smärtsamma experiment som skett på människor utan försökspersonernas samtycke. Hej och välkomna till Skräckturnén med Julia och Elin. Hur mår du idag, Elin?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Det är vårt tredje avsnitt nu på säsong...
Vad blir det, fyra?
Den nya säsongen.
Precis. Ja, den nya säsongen.
Det här blir vårt 31 avsnitt.
31 i alla fall.
Precis. Och idag ska vi som sagt prata om experiment. Mänskliga experiment. Och i introt sa jag ju mest att vi ska fokusera på fysiska. Och det är ju för att jag ska prata väldigt mycket om fysiska, smärtsamma experiment. Och det är det som är liksom huvudämnet idag. Men ja. Du ska också ta upp ett socialt experiment.
Precis, som ändå...
som är intressant.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte... Så vi har lite...
Motvikt.
Ja, men exakt.
Ja, precis. Annars blir det för mycket hemskheter.
Ja, jag tänkte det. Det lättar upp lite där på slutet. Så.
Ja, precis. Men det låter bra. Mm. Vi vill inte vara en sån downer, liksom. Men det här är otroligt intressant, båda två.
Ja.
Eller hur?
Jag
ska ju ta upp någonting... Eller en person ska jag väl ta upp, ska man säga. En person som heter Josef Mengele. Vet du om det är?
Ja.
Ja, det är väldigt många poddar som har pratat om honom och jag vet att det är väldigt många som känner till honom. Inte minst i och med American Horror Story.
Mm.
För att där har vi en karaktär som är baserad på honom.
Vilken säsong är det?
Det är ju den säsongen du hatar. Asylum.
Det är Asylum, ja. Jo,
för det är den,
klart det måste vara det.
Mycket fysiska experiment. Och,
ja, den det är den enda säsongen av American Horror Story jag inte klarar av.
Precis, för det är mycket så här slasher, mycket läskigt.
Ja, men jag mådde dålig.
Ja, den är väldigt, väldigt mörk. Och det är mycket så här grafiska scener, så jag förstår att du inte tycker om det, men jag tycker om det.
Ja,
för jag gillar mycket slasher.
Psycho.
Ja, lite psycho. Men det är liksom, det finns ju många väldigt intressanta psykiska experiment som man kan ta upp annars, förutom typ The Monster Test, Ash konformitetsexperiment eller Milgrams auktoritetsexperiment. Men jag vill fokusera, jag känner att jag vill fokusera lite på de som där folk faktiskt har satt sina liv till.
Mm.
För att det är väldigt sjukt, egentligen. Och jag vill också sätta ut en triggervarning. För att det är väldigt... Jag kommer beskriva ganska mycket grafiska saker. Och det kommer vara våld mot barn.
Mm.
Jag kommer bland annat prata om förintelsen. Så att det är mycket känsliga ämnen. Så om det är någon som är känslig för sånt eller tycker att det är jobbigt så kanske ni inte ska lyssna på det här avsnittet.
Då kan ni spola fram sen, för min är inte
lika hemskt. Precis. Ni kan spola fram till slutet, de sista 10 minuterna kanske.
Ja.
För då pratar vi om lite bättre, lite roligare grejer. kanske. Än det här. Jag ska ju prata om en fruktansvärd man som utsatte barn för många smärtsamma experiment under andra världskrigets gång i ett av de värsta koncentrationslägren. Så att det är mycket hemskt på gång. Men vi kör igång direkt.
Ja.
Andra världskriget i ledning av Tysklands rikskansler Adolf Hitler är hittills den blodigaste konflikten under hela mänsklighetens historia, då hela 50-80 miljoner människor dödades. Civila såsom soldater eller civila såväl som soldater.
Mm.
Så många tänker ju bara på, det var ju 6 miljoner judar som dog. Mm. Bara judar, men det var ju jättemånga andra människor som dog. Som sagt, civila såväl som soldater från många olika länder. Handikappade, homosexuella. Alltså det var jättemånga som fick sätta livet till. Så det var inte bara judar, tyvärr. Och det var mellan 1939 och 1945. Så under 6 år så hände ju väldigt mycket sjuka grejer i världshistorien. Till grund för detta krig så låg ju en ekonomisk depression som gjorde folk desperata för en förändring. Och Hitler gav dem ett hopp för ett bättre Tyskland. Men när han väl tog matten så inleddes det som idag refereras till förintelsen. Runt om i Europa så upprättade nazisterna koncentrationsläger där framförallt judar men också funktionshindrade, mörkhyade och homosexuella togs för att utrotas. Detta läger leddes av nazister som på olika sätt tog koll på människor på sadistiska sätt och de fruktansvärda förhållanden som människor levde i ledde också till många stöd. Till exempel att ett av de vanligaste dödsorsakerna var ju diarré skapad av den hemska mat de fick. Fick i princip bara äta kaffe och äcklig gröt typ och lite bröd. Det var ju det de fick äta under flera år de var fast där. Så många dog bara på grund av det. Människorna som utförde dessa handlingar var minst sagt onda, men det finns vissa som var värre än andra, kan man ju definitivt säga. En man var speciellt sadistisk och fick under sina 2 år i som Auschwitz läkare många smeknamn, bland annat den vita ängen och dödsängen kallades han. Josef Mengele, som han hette då, föddes 1911 i Gunzberg, Tyskland, och växte upp i en mycket förmögen familj där hans pappa ägde företaget Karl Mengele och Söner som tillverkade jordbruksmaskiner. Som 19-åring så påbörjade han hans läkarstudier och studerade även antropologi vid sidan av. Bara 5 år senare så promoverades han till filosofidoktor vid Münchens Münchens svensk efter att ha framlagt avhandlingen. Du kanske kan uttala det där.
Vänta. Oh, herregud, vad långt
det är. Väldigt långt, det är tyska. Alltså.
Rassenmorphologische Untersuchung des Vorderen unter Kieferabschnittes by 4 rassischen Gruppen.
Ja, tror att du kan översätta det.
Oh god, nej.
Det är, alltså jag vet i alla fall att det handlar om rasbiologi.
Det här är i alla fall undersökning.
Ja, så det är en undersökning om alltså rasbiologi och vilken som är den top race, liksom, kan man säga. För det var ju okej att skriva om det på den tiden.
Såklart.
Ja, jättekonstigt. Men efter att ett år senare tagit läkarexamen vid Frankfurts universitet så fattade han intresse för vetenskapliga experiment på tvillingar. Resten av sin karriär tillbringar han genom att samla ihop en grupp forskare för att studera ärftlig biologi och rashygien. Och han skrev även en annan avhandling vid namn, kan du läsa det också? Den är inte lika lång.
Det är så liten text.
Ja, jag har hållit det.
Sippen untersuchungen bei Lippen Kiefer Gaumenspalte.
Ja, tror jag att du kan översätta det.
Jag vet inte vad sippen...
Sippen untersuchen.
Det är någon
det är ett roligt språk.
Det är någon undersökning också.
Ja.
Sippen untersuchen. Nej, förlåt. Ja. Det var länge sedan jag läste tyska.
Nej, jag förstår. Men det är också en handling som har att göra med rasbiologi. Ja. Som ärftlig biologi och rashygien. I alla fall. Han arbetade också på östfronten inom divisionen SS Viking. Men efter att han omsakat en skottskada förflyttades han till Auschwitz 1943. Där han blev chefsläkare. När människor kom till Auschwitz så fick de ställa sig i led. Det här har vi hört förut. Liksom att de fick ställa sig i olika led. Och en nazist fick då avgöra om de var starka nog för att arbeta. Eller om de skulle skickas till gaskamrarna. Och även om nazisterna stod för någonting väldigt negativt så var ju det här ett väldigt tungt arbete för de flesta. För det är ju ändå skicka folk till döden. Liksom. Ja. Så det är ju soldater som kanske inte hade de här åsikterna men var ju tvungen. Mm. På grund av att liksom, ville man inte vara en del av det här så blev man ju dödad.
Ja, ja.
Och, så det fanns ju tvång.
Ja, men precis. Alltså, för om jag får så inflika, när jag besökte ett koncentrationsläger så hade vi ju en guide som pratade om det där och att de här soldaterna, de mådde så jävla dåligt av att avrätta folk, så att de en lösning de hade var att när de kom in, när en då jude eller vad det nu var för person som kom in då till ett läkare så sa de bara, vi ska bara göra en undersökning på dig. Och så gjorde de det, typ såhär, mätte, ja men typ blodtryck och allting. Såhär. Och sen då, ställ dig mot väggen där så ska vi mäta dig. Och när då personen ställdes där mot väggen så drog de ner, du vet, där som brukar vara så att man liksom mäter, när man mäter mot huvudet liksom. Och när den här personen då, när doktorn, läkaren, drog ner den här så öppnades en lucka på baksidan. Och där stod det då en soldat redo att skjuta den här personen.
Nej.
Och det var då för att då skulle den här personen slippa se. Att, alltså det blev lättare för soldaten då att avrätta folk.
För fan.
För att då såg de inte vem det var.
Nej. Usch. Då ska det lättare för folk att avrätta människor. Oskyldiga människor.
Mm.
Gud. Jag är så irriterad. Ja, men det är liksom, som sagt, för de flesta är det ganska jobbigt arbete. För ändå, folk har ju samvete, vill inte... Man har hört det att de man dödar, man ser ju deras ansikte resten av livet.
Så
att det, men för Josef var det här det roligaste jobbet.
Han tyckte det var jättekul. Om man är en psykopat så är det
exakt, för han tyckte, han fick bestämma. Ska de här leva eller dö? Och han brydde sig inte om barn, kvinnor. Han skickade alla till döden som han inte tyckte kunde arbeta. Och det vittnade ju folk om, överlevare, så att han gjorde det här med ett brett leende på läpparna och liksom var superglad. Det sägs att en gång så var det en mamma som skickades för att arbeta, medan hennes 14-åriga dotter blev skickad till gaskammaren av Josef. Mamman blev såklart väldigt upprörd och försökte rädda sin dotter, och då skickade Josef inte bara de två utan de nästkommande kvinnorna också. Alltså typ 30 kvinnor. Inte gaskammaren, bara för att de protesterade. Så att han var ju fruktansvärd. Han hade ingen empati överhuvudtaget. Som jag tidigare nämnde så var Josef otroligt fascinerad av tvillingar. Han riktade sig in på både judiska och romerska tvillingbarn. Och han separerade dem från sin familj. Och tog in dem till sitt laboratorium. Så han brukade ju ofta skicka deras familjer till gaskammarna. Och sen ta in dem separat. Och där gjorde de ju... Han gjorde fruktansvärda och väldigt sadistiska experiment på olika lägerfångar. Och han hade full licens att lemlästa och döda dem. Det gick alltså i hans jobb. Det var främst experiment för att se om man kunde ändra deras utseende. Göra dem mer ariska. Som nazisterna kallar någon som var blåögd och blond.
Vilket är lite komiskt, för att Adolf Hitler var ju inte arisk.
Exakt, och han var väl jude, så vitt jag vet. Så det är så här otroligt... sjukt. Ja. Han har ingen självinsikt alls. Liksom. Han tycker att det är fint, men han själv, jättekonstigt. Och det var ju den optimala människan. Han skulle vara välbyggd och liksom, det som man kanske idag ser, du vet, en tysk person. Så. Vilket är lite sjukt. Det här ariska, det är ju liksom lite nordiskt, kan man säga. Det tyckte han var fint. Så någonting som kallas vivisektion utfördes på dessa människor. Vilket i princip är dissektioner eller invasiva ingrepp på levande människor.
Nej.
På oftast sker det ju på djur, tyvärr. Mm. Men i det här fallet så utfördes det på levande människor. Han injicerade fångar med dödliga sjukdomar, såsom bläcktyfus. Och det gjorde också att det spred sig i barackerna där kvinnorna bodde. Så att alla fick det. Och då... Om det var en gång som det var en barack som, där alla kvinnor fick det. Och då tömde han baracken och skickade alla 600 kvinnor in i gaskammaren. Och sen rengjorde nazisterna denna byggnad och gjorde den fint. Och, så här, och sen badade alla, och avlusade alla fångar som låg i närliggande baracker. Och gav dem nya kläder och sen flyttade in dem i den gamla baracken. För att spara plats.
Nej, gud.
Och denna process gjordes flera gånger under spridning av andra epidemier, såsom scharlakansfeber. Spreds ju också i Auschwitz. För detta fick Mengele ett pris, så kallat War Merit Cross, och blev befordrad till överläkare i Birkenau 1944.
Åh, för att han gjorde ett så fantastiskt jobb.
Ja, så han fick ett pris för att han dödat människor. Alltså det är så sinnessjukt under den här tiden. Han var ju fascinerad av ett medicinskt tillstånd som kallades heterokromia iridium. Om du vet vad det är?
Nej.
Det är ju att man har två olika ögonfärger. Så att, du vet, folk som har kanske ett blått och ett grönt öga, eller folk som har brunt och ett grönt öga, eller du vet, folk som har bruna ögon fast lite blått i ena ögat. Alltså ögonen har olika färger i princip.
Det är ganska coolt.
Det är jättefint. Mm. Och han är intresserad av så här och var fascinerad av det. Mm. Så han ville prova att injicera bläck i deras ögon. Och det här gjorde han på alltså, alla möjliga personer. För att han ville se om det gick att skapa heterokromia. Eller om det gick att göra dem blåögda. Vilket han tyckte var den ariska rasen. Det var fint. Och de här bläckinjektionerna funkade ju såklart inte. Utan gjorde personerna blinda.
Obviously.
Ja. Och det värsta var, det här var ju också otroligt smärtsamt såklart. Det var också en sjuk grej i nazistlägren. Alltså hade de ju inte smärtstillande.
Nej.
Så inga människor, oavsett vilken operation det var, även om man tog ut kroppsdelar, så hade de ingen bedövande alls. Sjukt hemskt.
Alltså man vill ju inte ens, man kan inte ens föreställa sig.
Nej, folk gick runt med liksom infektioner i ansiktet och sånt där. Och den ofta, om inte infektionerna gjorde att de dog, så såg ju Mengele till att de dog.
Mm.
Så att det, ja, gick experimentet inte som han ville, så dog man. Mm. Då blev man dödad. Han dödade också barn med detta tillstånd för att kunna skicka ögonen till Berlin, där de skulle undersökas. Varför det gick som det gick. Liksom. Andra experiment han gjorde var annars att prova sy ihop tvillingar i hopp om att skapa siamesiska tvillingar. Vilket ofta resulterade i död för båda barnen. Eller kanske en och den andra lever. Men då dödade han ju den andra ganska snabbt efteråt. Ibland injicerade han kloroform direkt in i hjärtan på offren. För att han skulle utföra experiment med färska lik. Så det dödade ju dem såklart. Det gjorde han en kväll på 14 tvillingbarn.
Men.
Så att alla dog samma kväll. För att han injicerade kloroform in i deras hjärta.
Men sluta.
Alltså han gjorde så sjuka grejer. De fick ju... Skälet till att de inte fick bedövning, det var ju för att judar sågs ju inte som människor.
Mm.
De här människorna sågs ju inte som människor. De var objekt att prova på. Liksom. De var objekt att utrota. Det är liksom...
Så vidrigt.
Ja, att det här har hänt är lite, det känns som en skräckfilm.
Ja.
Det är inte verkligt.
Nej.
Det är jättehemskt. Men i och med att jag skrev om det här så läste jag en artikel från Expressen om tvillingsyskonen Chaya och Rachel som utsattes för Joseph experiment. De var då två romerska tvillingar. De säger att de än idag känner lukten av bränt människokött och ser eldsvågorna från krematorierna. De kom till Auschwitz efter 4 dagars resa i fullpackade godsvagnar. Och när de kom fram så var det kaos, hundar som skällde, tyska soldater med bajonetter och gevär som skrek snäll, snäll.
Fort.
Ja, snabbt. Precis.
Gå,
precis. Fort. Ja, gå fort. Ja, jag vet inte hur man uttalar det. Snäll, ja. Mengele fick då syn på 11-åriga tvillingsystrarna och separerade dem från deras mamma och lillebror. De skickades till gaskamrarna. De har fysiska skador för livet förutom psykiska. Och det här är någonting som Rachel sa då. De sprutade in något i mina ben, bakterier eller någonting annat. Jag hade 2 rinnande sår i benen hela tiden i lägren och under den dödsmarsch vi tvingades ut på. Först i Sverige efter kriget fick jag behandling, berättar Rachel. Chaya fortsätter. Vi såg ofta Mengele. Han slog alltid med en käpp mot sina stövlar. Jag såg honom ta en 2-åring i famnen och leka med honom. Och ge honom choklad. Nästa dag var pojken död. Så att det är också en grej. Så att det var jättemånga som sa att Mengele var bra. Han var snäll.
Mm.
Att han var den snällaste vakten mot folk. Innan han dödade dem. Så att han var ju liksom, alla tyckte bara... Mengele, för han gick för alltid runt och log liksom, och var glad och så här, för att vinna deras tillit. Så att de skulle lita på honom. Sen förstörde han deras liv. Liksom. Speciellt bland barn. Som sagt, han gav dem choklad.
Mm.
Liksom. En 2-årig pojke. Det är sinnessjukt. Hon berättar också att kroppsdelar mättes hela tiden. Framförallt på tvillingar då. Öron, fingrar, ben och allt annat. De utsattes även för någon strålning. Men det vet man nästan fortfarande inte idag. Vad det var för någonting. Mm. Jag tror inte nazisterna hade någon koll heller på vad de gjorde. Ifall en av tvillingarna dog i ett av Mengeles experiment. Så dödade de oftast den andra också. Trots detta så hade tvillingar störst chans att överleva. I koncentrationslägret Auschwitz. Så att de hade de bästa oddsen. Det är ju helt sjukt.
Ja, även om inte de oddsen så jättestora
ändå. Nej, exakt. Mm. Däremot så överlevde ju ett del jag läste upp. Så här, att det var ju ändå ganska vanligt med tvillingar. För jag tror att det var ju för sig otroligt många människor. Jag tror att det var upp mot 2500 tvillingpar eller något sånt där. Och de som överlevde var typ så här 700 stycken eller någonting. Så det var ju otroligt många som dog. De med siffrorna är inte helt korrekt. Så don't quote me on that. Men i januari 1945 så övergav SS Auschwitz efter att det bränt upp mycket av bevisen på allt de hemskt de har gjort. De gav sig upp, rätta mig om jag är fel, men nazisterna lämnade väl för att Sovjetunionen kom in och svipade. Ja. Liksom, och ville straffa dem. Det var ju det som hände. Så liksom,
ja, det är det också.
Uppbröt en konflikt så. Men i alla fall, de varade vad ska vi säga? Ja, och som många andra nazistläkare gjorde så började Mengele jobba på Grossrosen i Nedre Schlesien i nuvarande Polen. Men det varade inte länge innan den röda armén tog sig dit också och löste upp detta läger. Han arbetade i andra läger men rörde sig därefter västerut för att undvika att bli tillfångatagen av Sovjetunionen. Dock blev han krigsfånge hos amerikanerna. Ursprungligen var han registrerad under sitt eget namn, men samma år släpptes han fri som Fritz Hollmann. Jag vet, jättekonstigt. Alla medlemmar i Waffen-SS hade sin blodgrupp tatuerad på vänster arm. Men man tror att han saknade detta, då ingen verkade förstå att han var nazist. Mm. Så att det kanske var så att läkarna inte behövde. Eller något sånt där. Så jag vet inte. Märkligt att han inte hade någon. Eller så gömde han den, hade tatuerat över den. Eller vad. Med tanke på vad han var kapabel till så hade jag inte varit förvånad om han hade typ skärt bort den. Skurit, eller någonting.
Nej.
Skurit, sorry.
Ja, nej, precis.
Grammar nazi här. Nej, men, eller hur? Jag tror att det kan ha varit något sånt. Ja. Men man vet i alla fall att mellan 1945 och 1949 så jobbade han som dräng i en liten by nära Rosenheim. Han höll dock fortfarande kontakt med sin fru och en gammal vän i namn Hans Sellmeier. Mot slutet av 40-talet så började misstankar dyka upp kring Mengele. Och då flyttade han till Argentina. Han sägs ha fått hjälp av sin vän Hans och nätverket Odessa. Det är en akronym för organisationen för detta SSS-medlemmar.
Okay.
Så det var alltså en organisation som hjälpte till att gömma nazister för Sovjetunionen och andra organisationer som ville straffa folk. Det var ju många nazister som togs till fånga och avrättades. De flesta avrättades ju direkt. Men det var tyvärr många som slapp undan. Bland annat Mengele då. Han blev ju aldrig straffad för sitt brott. Han bosatte sig i
Buenos Aires,
men flydde senare till Paraguay. Under större delen av 70-talet så levde han strax utanför São Paulo i Brasilien. Under en dag när Mengele var ute och simmade så fick han en stroke och drunknade. 1985 grävdes hans grav upp och skelettdelar som gick att vara på genomgick DNA-test där man jämförde med hans son. Han fick en son med sin fru innan allt Sovjetunionen kom, röda armén kom in och bröt upp allt. På universitetet Leicester. kunde man intyga att den som avlev vattnet under den dagen var med all sannolikhet SS-läkaren Josef Mengele. Så att det var han. Han drunknade när han simmade.
Men alltså jävla, hur sämst får man bli?
Ja, men det är sån orättvisa.
Ja.
Det. Han bara var ute och simmade och haft ett jättebra liv liksom, för honom. Och sen så bara fick han en stroke och dog. Det var för lätt för honom. Han hade behövt lida för det han har gjort, tycker jag. Men den brasilianska tidningen Folha de São Paulo uppgav 2004 att de har fått in 85 sidor noteringar av Mengele som han skrev 3 år innan han avled. I dessa ska det ha stått mycket om att han var en stolt nationalsocialist ända in i döden. Han har funnits ganska mycket i populärkultur genom åren. Bland annat från i Pojkarna från Brasilien, skriven av Ira Levin från 1976, alltså en bok. En film med samma namn från 1978. Samt filmen Den tyske läkaren från 2013. Han har nog avbildats i ganska många andra forum också, men kanske inte direkt. Jag tror bland annat en viss läkare från en viss tv-serie, som jag precis nämnde innan också. American Horror Story.
Yes.
Läkaren i Asylum. Vad heter han? Hans. Han heter ju någonting Hans.
Ja, det är något så jättetyskt. Jag kommer inte ihåg.
Någonting.
Jag har förträngt hela den serien lite grann faktiskt.
Ja, den är hemsk. Men den är ju väldigt, väldigt baserad på honom. Han jobbar ju på ett mentalsjukhus och utför experiment på bland annat en kvinna som heter vad heter hon? Jag tänkte precis på hennes namn. Shelley.
Ja,
Shelley heter hon. Shelley. Så det och de är ju.
Och det är för att hon protesterade ju lite.
Ja, hon protesterade mot honom. Och då tyckte han att det var bra och väldigt konstigt.
Mm.
Men jag tror definitivt den är baserad på honom. I och med att han var nazistsoldat också.
Ja.
Det säger de ju i serien. Så att, ja. På tal om American Horror Story, som vi också ska göra ett avsnitt om snart.
Ja.
Ett till. Men ja, det var Josef Mengele.
Mm.
Väldigt vidrig trevlig människa.
Ja, väldigt trevlig
kar. Fruktansvärd.
och
det är väldigt viktigt att prata om hans brott, tycker jag. För att han har ju aldrig blivit straffad för det.
Mm.
Och det är ju speciellt när det har med förintelsen att göra, för det finns ju folk som faktiskt förnekar förintelsen.
Ja, precis. Jag förstår inte man kan göra det.
Nej, men det finns så mycket bevis på att det har hänt. Men det är därför viktigt att man fortfarande pratar om det.
Ja.
Flera, alltså, så att det inte händer igen.
Ja.
Liksom. Så sådana här psykopater finns ju fortfarande.
Mm. Ja, men precis.
Men han gjorde allt det här helt lagligt. Och det är helt fruktansvärt att han gjorde det.
Det är så äckligt.
Ja, så att där var det hemska delen av vårt avsnitt. Nu kanske vi ska gå vidare till någonting lite gladare.
Yes. Då så.
Ja. Nu ska vi gå vidare på ditt experiment då.
Precis.
Så kallade
Akali-experimentet.
Yes. Jag har aldrig hört om det faktiskt.
Det hade inte jag heller.
Nej.
Förrän jag gjorde lite research och så bara hittade jag det här. Och bara, interesting.
Ja.
Och det här är som sagt lite lättare.
Ja, lite mer lättsamt.
Ja, experiment än det här groteska.
Ja, väldigt tungt. Jag kommer ihåg när jag hörde första gången Spöktimmen tog upp det.
Ja.
Tog upp just, att jag, tänkte, alltså jag hade hört om honom, men inte jättemycket. Så det var så här, shit.
Mm.
Det här, alltså, har det här fått hända?
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, men precis.
Så att,
alltså, allting som skedde under förintelsen på de här koncentrationslägerna, det är fruktansvärt. För jag kommer ihåg, för mig, det var någon, jag vet inte vem det var, men det var också någon läkare som hade en så här fascination av tatueringar.
Mm.
Så att han skar upp folks tatueringar och så sparade i burkar. Vidrigt.
Ja, det hände ju under förintelsen.
Mm.
Ja.
Usch, det var någon koncentrationsläger.
Att de kunde göra vad de ville med folks kroppar.
Mm.
Det är helt, fan.
Mm.
Liksom, man kom in dit så hade man ingen aning om att liksom, är det fruktansvärt.
Mm, mm.
Men vi går vidare på det här.
Vi går vidare till en flotte.
Ja.
Ute på havet.
Oh.
Yes.
Okej.
Så, den 12 maj 1973 så kliver 6 kvinnor och 6 män från olika länder på flotten Akali. Som skulle då ta dem från Kanarierna till den mexikanska halvön, ursäkta uttalet, Yucatán. Ja.
Yucatán.
Dessa människor kände inte varandra. Och de hade ingen koppling alls. Men de skulle komma att spendera hela 3 månader på den här flotten då. Som endast var 12x7 meter stor.
What?
Så att det är inte stort.
På 3 månader?
3 månader. Det skulle vara längre också.
Det är liksom hälften av den här lägenheten.
Ja.
Fy fan. Åh gud.
Ingenting. Och det här var då starten på ett experiment som hade syftet att undersöka hur människor beter sig under stress och pressade situationer. Mannen som låg bakom experimentet heter Santiago Genovese.
Genovese.
Han var doktor i antropologi vid Cambridge University och verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México.
Gud vad bra! Shit, vilket bra uttal.
Eller hur, jag har övat som fan.
Ja, jag fattar. Det skulle inte jag kunna uttala skitbra.
Jag hoppas att det var rätt
också. Ja, ja det lät bra.
Ja.
Benjamin gäller att prata spanska, så jag har lite koll på uttal och så.
Men
jag
bra.
Så det låter bra.
Okej, vi kör på det.
Vi kör på det.
Mm. Deltagarna var specifikt utvalda, beroende på då kön, etnicitet, religion, livsstil. Några var även gifta, alltså inte med varandra men andra, och de hade barn. Och tanken var att studera hur beteendet förändras när en grupp människor samlas på en liten yta utan tillgång till någon form av privatliv, och hur de hanterar krävande situationer. Och jag menar, de var ju ändå ute på havet, så att, ja, men det kan ju bli väldigt farligt där.
Men hur ska man studera det?
Han var ju med där.
Han var med?
Okej,
jag fattar.
Yes. Och en av deltagarna där var svenska kaptenen Maria Björnstam. Så det är en svensk med.
Okej.
Men det här just med inget privatliv. Det hade ju även liksom så här toalettbesök.
Åh gud.
Jag tror...
Bajsar de i vattnet då?
Ja.
Oh my god. Det är inte så hygieniskt.
Nej.
Så här krokodil som bara simmar omkring och får en bajs på huvudet.
Krokodil.
Ja, kanske inte krokodil. Det är lite väl farligt.
Ja. Eller hur? Men då det här experimentet skulle då inte gå som planerat.
Of course.
Santiago tyckte att deltagarna kom lite för bra överens med varandra. Han ville ju ha konflikter och det skapades inga. Och Maria har då i efterhand berättat att han ibland kunde med flit skapa bråk och frustrationer bland deltagarna.
Okay.
Det stod inte exakt vad han kunde göra, men det är liksom så att han tvingade fram att det skulle uppstå några frustrationer.
Mm.
Vilket är såhär, varför då?
Ja.
Men du ska ju studera av liksom...
Det är lite tjej. Ja, precis. Varför ska han tvinga fram någonting?
Ja, men precis.
Då blir det inte genuint.
Nej.
Nej, konstigt.
Och då hade han även bett deltagarna fylla i ett formulär medan de var ombord. Och exempel på frågor var: vem irriterar du dig mest på? Vem eller vilka ombord har du legat med? Och hur ofta onanerar du? Den frågan var tydligen jätteviktig för honom. Av någon anledning. Okay. Och de här frågorna är ju lite känsliga. Men särskilt med tanke på att man ständigt var så tätt ihop. Liksom.
Ja.
Så att det blir ju...
Hur ska man kunna onanera eller ligga med någon?
Ja. Jag menar...
Det är ju de andra se.
Precis, ja, det är det som jag kommer till lite senare.
Okej. Okay.
Mm. Och som sagt, deltagarna kunde inte ens uträtta sina behov i ensamhet. Utan det bästa som kunde hända var att man liksom vände ryggen till den som liksom... Så de satt på kanten och uträttade behoven. Jag kan visa en bild sen på flotten hur det ser ut.
Ja, oh, jättegärna. Man har
gjort en replika av den.
Ja, oh, det var intressant.
Mm. Mm.
Vilket år tror jag det här var?
73.
Ja, oh, okej.
Okay. Mm. Mm. Och på land då skrev tidningarna och pressen om det här för fullt. Det här var liksom det stora.
Ah.
Den stora grejen. Och de... ja, men lite sånt typ... Inte Paradise Hotel, var lite fel kanske. Men alltså...
Lite likt.
Lite den grejen. De började kalla den för kärleksflotten. Eller sexflotten.
Love Island.
Precis, Love Island.
Åh gud. Reality-serien fast utan kameror.
Ja, men precis.
Mm.
Och de hade ju kontakt med, de hade så här radio. Så att de visste typ vad som hände.
Okay.
Men då det här... namnen som de kallar det. Det berodde ju inte alls främst på att det förekom mycket sex och sånt där och orger. Men de ville liksom leka med tanken på om det är sex kvinnor och sex män och vad kan hända då? Det kan, sådär, så att de hittade på massa
det
historier.
Kul.
Ja. Och det roliga är att deltagarna visste ju inte alls vad som skrevs eller någonting.
Nej.
Så att de blev ju chockade sen när de kom tillbaka.
Det här jag kan tänka mig. Det var kul.
Och resan då tog lite längre än planerat. Och då kapten Maria ville att de skulle söka skydd någon annanstans då. Eftersom orkansäsongen började närma sig. Och detta togs inte positivt av Santiago, utan han blev förbannad och ansåg att det inte var någon fara alls, och han ville absolut inte att experimentet skulle avbrytas och sen att då deltagarna skulle få kontakt med utomstående människor, för då skulle det misslyckas allting. Så han gjorde myteri mot sin egen kapten på flottan och tog över befälet.
What?
Ja.
Okej.
Okay. Bara sådär. Man
bara, okay. Vilken person? Kille, han är verkligen jättevård.
Han är jättecreepy också, för de här personerna, de var runt 20-35 år.
Ja.
Han var 50 ungefär.
Mm.
Och han verkar vara en jättesliskig person.
Mm,
jag har sett bilder också på honom. Han är såhär, han är inte särskilt trevlig.
Du får visa mig sånt.
Mm. Maria blev ju också jävligt förbannad. Men jag menar, vad skulle hon göra? Hon bara...
Mm.
Och efter det här då så började gruppen mer och mer gadda ihop sig mot Santiago. Och vid ett tag så gick det så långt att de funderade på att mörda honom.
Oj!
Och sen då kastade han hans lik i havet.
Oj!
Ja, så de bestämde sig då att alla skulle vara med på det i så fall. Om de nu skulle utföra det. Så att alla var lika skyldiga. Så att det var ändå såhär, bra samarbete.
Solidaritet.
Exakt. Men det gick inte så långt.
Nej, bra.
Ja. För Santiago bestämde sig till slut att han inte klarade av uppdraget som kapten. För han hade inga tidigare erfarenheter av det. Han visste inte ens hur man... Alltså han visste ingenting. Han bara tog över befälet för han tyckte att det...
Gud vad roligt.
Ja, men han är lite rolig faktiskt.
Alltså.
Så då gav han befälet tillbaka till Maria igen. Men... Trots då en van kapten vid rodret så gick det inte att undvika orkanen Brenda som drog över Atlanten. De förlorade radiokontakt med fastlandet flertal gånger. Kompassen gick sönder och de fick även roderbrott 2 gånger. Så själva rodret gick ju sönder då.
Oj.
Och Akali boxerade sen den 20 augusti till ön Cozumel.
Cozumel.
Mm. Och då hade det gått då 3 månader.
Så det misslyckades?
Det misslyckades ju ganska rejält, tycker jag.
Men det var inte riktigt det han ville ha
utgått. Nej, precis. Alltså, det blev ju verkligen så att det blev så.
Gud, vad kul.
Ja, och det var ju lite kul att själva gruppen bara vände sig mot hjärnan bakom det. Det var så här, nu ska vi mörda.
Men det känns ganska vanligt med sociala experiment, att de blir så här... Varför gör du så här mot oss?
Ja.
Det
eller hur?
Det var knasigt. Så det var...
Det var det. Jag hittade inte jättemycket information egentligen. Nej. Om det här. Men jag tyckte bara det var lite intressant.
Jag har aldrig hört om det här. Hur har man aldrig hört om det här?
Eller hur?
För det skedde väl... Och vad sa du att de åkte ifrån?
Från Kanarieöarna. Till de skulle mot då den mexikanska halvön.
Så de människorna, var de... Pratade de spanska?
Nej, de var från olika länder. Då var det Sverige såklart. Japan vet jag. Chile.
Jaha, det var över hela världen liksom.
Ja,
okej. Okay. Santiago, var han amerikan?
Han var spanjor.
Spanjor, okej.
Okay. Har jag för mig.
Gud vad knasigt.
Mm.
Alltså... Ja, du får visa bild på flotten. Jag vill se hur den ser
ut. Jag kan...
För jag har så svårt att föreställa mig hur stor den är.
Ja, alltså
hur det ser ut.
Det är stor alls.
Jag är jättedålig så här på att uppskatta storlek och sånt.
Ja. Men om man jämför liksom när de... Ja, men en sån här.
Okej.
Okay. Då ser du, de är ganska stor. Alltså, stor.
Den är rätt stor. Inte jättestor, men rätt stor.
Ja.
Det är som att...
Jag menar, det är inget privatliv alls.
Nej.
Så här inne så... Ja, där inne sover de antagligen. Ja. Men då var det ju väldigt litet rum. Så att de visade när de gjorde en replika. Så här ser det ut. Och in
där.
Okay. Så att, och det så där uträttade de sina behov.
Åh, herregud. Åh, gud.
Mm.
Vad knasigt.
Mm. Så att Santiago, han skrev en bok sen, jag tror de kom ut på 80-talet, har jag för mig att jag läste. Och sen har det då gjorts en film, eller dokumentärfilm, om det här experimentet. Som, ska vi se, kolla, så här ser han ut.
Det är Santiago.
Ja.
Gud, han ser jättesliskig ut. What the fuck, vad gör de?
Jag undrar också det. Han bara står typ och tar på henne.
Och med vantar på sig.
Ja, precis. Tjejen står då naken, lutad mot relingen. Och han står bakom henne. Och typ tar på hennes rygg.
Och kollar in i kameran, jättecreepy.
Ja.
Åh gud.
Ja, han är riktigt sliskig faktiskt.
Alltså, va? Han kan tvätta henne, kanske. Kanske. Han hade någon sån här vante på sig. Så. Men jag tänkte typ också att... Men det är ju inte så här, ja, de kan ju ändå, om de vill ha sex, om alla andra är utanför, så kan de ju gå in där och ha sex. Men det är ändå otroligt stelt. För de vet ju om i sådana fall att det händer.
Exakt.
Så att det är så här, det tror jag inte skedde så mycket.
Nej. Kanske.
Men
och sen en av de här kvinnorna, hon från Chile, hon har sen, hon sa att hon hade haft sex med 2 män.
Oj.
Och jag bara, hur då? Hur?
Ja, när?
För att obekvämt.
Ja. Men och de åker också över Atlanten.
Ja.
Atlanten är farligt ändå.
Ja.
Det finns ju hajar.
Ja.
Det är liksom... Är för fan. Tänk dig liksom bara gå ut på morgonen så bara ser man en hajfena och så bara... Shit. Och så bara ingen... Obehagligt. Alltså det är så här, inget land runt om. Det är bara vatten som man ser.
Ja, men precis. Alltså det är fett obehagligt. Alltså vatten, alltså havet i sig är ju sjukt läskigt.
Ja, verkligen. Det ska vi ta upp i ett annat avsnitt.
Ja,
precis. Framöver. Men...
Så om ni vill se den här filmen eller dokumentären så heter den The Raft.
The Raft. The strangest group experiment of all time.
Yes.
Det är ett passande namn tycker jag. Det är verkligen passande. Men gud vad kul. Det blev ett lite roligt experiment att avsluta med.
Ja, jag tänkte att det var så tungt innan så jag tänkte att det kan vara lite skönt och lätta upp stämningen i slutet.
Ja, precis. Så ni vet ju att 14 minuter innan avslut ungefär så börjar en bra experiment.
Yes.
Ja, men gud vad kul.
Ja.
Det var väl allt för det här avsnittet med konstiga mänskliga experiment.
Ja. Det var det.
Det var jättespännande. Sådana här avsnitt borde ju flera, för det finns ju så mycket märkliga experiment.
Det
finns
sjukt mycket.
Typ MK Ultra och såna där grejer. Det är ju väldigt spännande typ. Så att vi gör fler som här.
Ja, jag. Och jag tycker ni kan också säga till om ni vill ha flera mänskliga experiment. För jag tror inte vi har haft innan, va?
Nej, det har vi inte. Så vitt jag vet. Och det vore väldigt spännande att göra typ någonting om ryska sömnexperimentet.
Ja, precis. Det har man ju hört om.
Ja, det är ju lite en creepypasta. Lite, det vore roligt att göra typ ett helt avsnitt om det någon gång kanske. Så att vi får se. Men tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Hoppas ni har tyckt om avsnittet.
Yeah.
Det har vi gjort.
Yeah.
Vi har tyckt om att göra det här. Så att det är bara att
ha
en bra dag.
Ha en bra dag. Och så hörs vi nästa vecka.
Ja, då har vi ett spännande avsnitt som kommer ut nästa vecka på torsdag klockan 18 som vanligt.
Mm.
Hoppas ni lyssnar då.
Yes.
Hejdå.
Hejdå.